Ja, vårens predikoserie Vandra vidare med Jesus utgår ifrån kyrkoårets texter, de texter som läses runt om i vårt land, i de kyrkor som följer denna puls. Och rubriken för denna söndag är att växa i tro. En text som tar sin, eller en rubrik som är kopplad till evangelietexten i Johannes 15. Och om någon undrar vad det är som står under, så är det arabiska. Vi har ett språkcafé varje tisdag som samlar många gäster. Och fler söker sig emellanåt till våra gudstjänster. Så vi har fått önskemål om att ha även bibelställena skrivet på arabiska. Om nu någon undrar, behöver ni inte sitta och fundera på det. Precis som förra veckan så är den här evangelietexten hämtad ifrån det som brukar kallas för avskedstalet. Det vill säga det tal som Jesus höll för sina lärjungar. Bara timmarna innan de skulle bege sig till Getsemane trädgård. Där Jesus sen skulle gripas och utlämnas till de judiska ledarna för att korsfästas. Det är alltså ord som Jesus förmedlar bara några timmar innan detta sker. Och bara den inramningen i sig ger ju dessa ord en väldigt speciell inramning, ett speciellt ljus. För Jesus själv vet ju vad som är på gång att hända. Rubriken för den här söndagen är alltså att växa i tro. Smaka på de orden. Att växa i tro. Jag är helt övertygad om att de orden väcker olika tankar, olika känslor hos oss. Och det är rätt så självklart egentligen. För vi bär på olika erfarenheter, olika upplevelser, positiva och negativa, som formar dem till de vi är. Med allt vad det innebär. Så vad har Jesus att säga till oss om just detta att växa i tro? Och vilka betoningar gör han när han väger sina ord? Han som vet att lärjungarna alldeles snart kommer att få sin tro prövad i grunden. Han som skulle befria dem kommer istället att bli bespottad och förnedrad. Han som de har satt sin tillit till kommer snart att tas ifrån dem. Och vad är det då Jesus säger till dem? Vi läser ifrån Johannes 15. Vi ska se om jag har någon respons där. 15. Vi läser ifrån den 10:e versen. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta jag har sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Ni ska älska varandra. Det är vad Jesus säger. Mer än en gång. Men han säger en hel del annat också. Jag vet inte vad du känner inför en sån text som vi precis har läst. Men om jag utgår ifrån mig själv, så kan jag komma på mig att vid en första genomläsning så är det rätt så svårt att ta in allt som en sån här text förmedlar. Den är så fylld av innehåll. Den är så förtätad att orden riskerar att bli just en massa ord som passerar. Och då underlättar det ju inte om man liksom jag kan vara rätt så trög i tanken emellanåt. Vänta nu, stopp ett tag. Vad var det vi läste? Kärlek, älska varann. Så skulle man hålla den där bollen i luften också att växa i tro. Vänta nu. Men det som fascinerar mig med bibelordet, inte bara det här utan rent allmänt, det är hur det har en förmåga att leva upp de gånger som jag stillar mig inför ordet och låter ordet tala. Och det är faktiskt en av de saker som jag uppskattar mest med att ha förmånen att få predika. Just detta, att ges tid att umgås med en given text och se vad det är som händer i mötet med texten. Och det är rätt så ofta, för att inte säga alltid, som jag blir överraskad. Just det uttrycket som återfinns i Hebreerbrevet, att Guds ord är levande och verksamt, blir så konkret. Just utifrån erfarenheten att det verkligen är så. Guds ord är levande och verksamt. Så låt oss stanna upp steg för steg inför de ord som Jesus här uttalar. Låt oss göra det i förvissningen om att Gud genom sitt ord och genom sin ande vill vägleda oss, överraska oss, uppmuntra oss och kanske utmana oss för att vi ska få växa i tro på honom. Den första meningen slår ju faktiskt an tonen. Det står, om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Om vi nu tar och läser den här delen utifrån rubriken att växa i tro, så anar vi ett samband. Nämligen detta att växa i tro handlar om att förbli i Guds kärlek. Det är, som psalmisten uttrycker det i den första psalmen, som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid och aldrig vissnar bladen. Det är när vi blir kvar i Guds kärlek, som ett träd planterat nära vatten, som vår tro kan växa och bära frukt i rätt tid. Samtidigt så är det ju ordet om som inleder meningen. Om ni håller mina bud, står det. Och vad betyder då det? Vad betyder det att hålla Guds bud? Ja, det svaret får vi ju om vi fortsätter ner till den 12:e versen. Där Jesus säger, mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ni ska älska varandra. Där har vi det igen. När Jesus säger att vi ska hålla hans bud, så syftar han alltså inte på en lång rad av regler och förordningar, så som Israels folk hade blivit givna i det gamla förbundet. Utan han sammanfattar det i en enda mening. Ni ska älska varandra. Och lägger vi ihop de här pusselbitarna, så vidgas mönstret. Så vi ser att växa i tro innebär att förbli i Guds kärlek genom att älska varandra. Samtidigt är det ju helt avgörande att läsa det bud som Jesus gör i sin helhet. För att rätt förstå vad det är han menar här. För å ena sidan så säger han helt riktigt att vi ska älska varandra. Men, tillägger han, vi får göra det mot bakgrund av att han först har älskat oss. För läser vi hela meningen så står det, ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är när vi inser att vi är gränslöst älskade av Gud som vi frimodigt kan ta rygg på Jesus och följa hans exempel. Hade Guds kärlek däremot haft en gräns, hade den inte varit gränslös, ja, då hade ju det här budet att älska varandra blivit ett omöjligt krav. Ett krav som vi aldrig skulle kunna leva upp till. Men nu är Guds kärlek gränslös. Och därför fortsätter Jesus att säga att detta har jag sagt er. För att min glädje ska vara i er. Och er glädje blir fullkomlig. Alltså nu, det är ju så stora ord så det är svårt att förhålla sig till. Men det är ju verkligen evangelium detta. Det är ju verkligen ett glatt budskap. Gud inbjuder oss att dela hans glädje för att vår glädje ska bli fullkomlig. Man brukar säga att delad glädje är dubbel glädje. Jag har ingen bibelreferens på det här citatet. Men det är ett uttryck som i allra högsta grad rymmer en djup biblisk sanning. För det är när vi faller i Guds gränslösa kärlek som vi får smaka den glädje som finns i honom. Och genom det kan vår glädje bli fullkomlig liksom Gud är fullkomlig. Men vad innebär då det? Ja, det innebär ju inte en glädje som får oss att gå omkring och le hela tiden. För då måste vi återigen påminna oss om när Jesus uttalar den här texten. Han gör det alltså några timmar innan han själv kommer att svettas blod i ångest i ett Getsemane. Det är rätt så långt ifrån ett ständigt leende. Och ändå så talar han om en fullkomlig glädje. En glädje som väntar på ännu så länge att nå sin fullbordan. En glädje som sträcker sig bortom tid och rum. Men som tar sin utgångspunkt där vi står just nu. Som en påminnelse om att Guds rike är redan nu. Men ännu inte. Att växa i tro innebär alltså att förbli i Guds kärlek. Genom att älska varandra för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och ser man det så här så är det rätt så fjärran ifrån något kravfyllt. Det är en väldigt generös, en helt fantastisk inbjudan. Den gamle kyrkofadern Augustinus lär ha sagt, älska och gör vad du vill. Och kanske sammanfatta det här rätt så bra. Samtidigt så är ju det här ett uttryck som lämnar rätt så stort tolkningsutrymme. Beroende på vem det är som läser det. För vad betyder egentligen att älska och göra som man vill? Det kan ju få fruktansvärda konsekvenser. Om man inte också ställer sig frågan. Vad är kärlek? Och det är en väldigt allmänmänsklig fråga. Läste häromdagen att just denna fråga. Vad är kärlek? What is love? Var den enskilt mest googlade frågan 2012. Och då ska man ha i åtanke att Google basunerade ut bara för några veckor sedan att ja, nu har vi nått 1 miljard månatliga användare. Den fråga som deras användare ställer allra mest är alltså, vad är kärlek? Den brittiska dagstidningen The Guardian slog upp det här i en artikel. Och de gjorde det genom att ställa just denna fråga till 5 vitt skilda personer, eller experter om man så vill. Det var en fysiker, en psykoterapeut, en filosof, en författare som skrev romantiska romaner, och så var det en benediktinsk nunna. De fick den här frågan. Och självklart så fick man en rätt så stor spridning bland svaren även där. Allt ifrån att kärlek var ett naturvetenskapligt fenomen, en fråga om kemi, till att kärlek var mänsklighetens största välsignelse. En som inte var tillfrågad, konstigt nog, var Johannes. Eller kanske inte så konstigt, men han 2000 år innan besvarade ändå den här frågan frimodigt i första Johannes brev 4:10. Han säger rakt upp och ner, detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Återigen, denna så viktiga betoning. Att Gud har älskat oss först. Att han har sänt sin son till oss. Och att genom hans liv blir kärleken förkroppsligad i Jesus Kristus. Och vad är det Jesus säger? Jo, han säger, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och så gör han just detta omedelbart efter, när han dör på korset. För sina lärjungar, för oss. Och han fortsätter. Jag kallar er inte längre tjänare. Jag kallar er vänner. Där det grekiska ordet för vänner, philoi, relaterar till ordet filio, som betyder kärlek. Det han säger alltså att vi är hans älskade vänner. Inte för att vi har gjort oss förtjänta av det. Inte för att vi genom en massa goda gärningar har lyckats kvala in i någon slags utvald krets. Inte för att vi har utvalt honom, utan för att han har utvalt oss. För att han har inbjudit oss att följa honom. En inbjudan där han längtar efter vårt ja. För vår egen skull. Men att växa i tro, det handlar också väldigt mycket om att försonas med tanken på att du är gränslöst älskad av Gud. Och jag säger försonas med tanken, för jag vet att det här är inte alltid enkelt. För hur ska jag kunna tro det när jag kanske ser på mig själv med förakt? När jag ser på mig själv och sänker blicken i skam? Kanske är det så att jag med Guds hjälp behöver få försonas med mig själv. Att jag faktiskt behöver lära mig att älska mig själv, för att jag också ska kunna älska andra. Kanske behöver jag lära mig att ta emot mig själv som en gåva. Och stämma in i den bön men en gång hörde Magnus Malm uttala denna bön. Fader, nu vill jag ta emot mig själv som en gåva från dig. Jag ska sluta och snacka skit om det som du har skapat. Och han tillägger att helandet har ägt rum i den stund du kan stå framför en spegel helt naken och säga till dig själv och till Gud: helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Att växa i tro innebär att förbli i Guds kärlek genom att älska varandra och oss själva för att vår glädje ska bli fullkomlig. Gud inbjuder oss till gemenskap med sig själv för att vår kärlek och vår glädje ska bli fullkomlig. Helt fantastiskt. Låt oss be.